Vi ska ta upp ämnet sambandet mellan gamla och nya testamentet. Det här är ett ämne som jag tror det är viktigt att tala om. Det har också att göra med att förstå Bibeln. Bibeln består ju av två testamenten, ett gammalt och ett nytt, eller två förbund. Och de här förbunden, de är olika, men de är också lika. Men det är ju en enda bibel, och Bibeln är Guds ord. Bibeln är en enhet, men den har två förbund. Och hur ska man då förstå Bibeln när det är två olika förbund? Hur ska vi läsa och förstå texterna? Om vi först ser på det gamla förbundet, så är det en rad böcker från gammal tid. Det går långt tillbaka i tiden. De äldsta är från Mose tid, 1400 år före det att Kristus föddes. Alltså långt, långt tillbaka i tiden. Och de yngsta böckerna i gamla förbundet, de är från 400 före Kristi födelse. Och det är böcker som Malaki och Esra och Nehemja. Däremellan har vi alltså hela gamla testamentet, från 1400 före Kristus till 400 före Kristus. Alltså under 1000 år så handlar det om gamla förbundet, det förbund som Gud slöt med gamla förbundets gudsfolk Israel. Nya testamentet som vi läser, fullbordans testamente, då den utlovade har kommit, kommer och fullbordar det som var utlovat. Det omfattar böcker från ungefär 50 efter Kristus till 90 efter Kristus. Det är alltså en kortare tidsperiod där apostlarna lever, de utsedda vittnena, och berättar vad hände nu. De har med egna ögon sett, och de berättar nu om fullbordan. Alltså från ungefär 50 efter Kristus till ungefär 90 efter. De sista böckerna från ungefär 90 efter Kristus, de härrör från den gamle aposteln Johannes. Alltså när Johannes har blivit gammal, då skriver han Johannes evangeliet och uppenbarelseboken. Med andra ord har vi ett jättebibliotek från helt skilda tider. Och hur ska vi nu kunna se sammanhanget i alla dessa böcker och enheten? Det är ju så många olika böcker från så olika tider, och det är dessutom två olika förbund. Då ska vi se på de här två förbunden och peka på några likheter allra först. I båda förbunden så är det viktigaste och själva utgångspunkten, det är Gud. Vem Gud är och vad Gud gör för människorna. Gud kommer först av allt. Det finns en del som tror att under gamla förbundets tid så var det inte så. Det kommer på sätt och vis människans gärningar först och frälsningen sen, om nu gärningarna duger. Men det är inte sant. Också i gamla förbundet så räcker inte gärningarna till. Det är inte en gärningarnas väg i gamla förbundet och en nådens väg i nya förbundet, utan det är nådens väg i båda förbunden. Gud kommer först, hans gärning är grundvalen i båda förbunden, hans frälsning. I båda förbunden är det syndare som inte själva kan frälsa sig. Gud måste gripa in, och synden måste tas bort på ett ställföreträdande sätt. Ställföreträdaren är ju Kristus. Han tar bort den. Men i gamla förbundet så får skuggor eller förebilder för honom vittna om den räddning som Kristus ska utföra i fullbordans tid. I I gamla förbundet blir det därför olika djur som ställföreträdande får offras. I båda förbunden är det alltså ställföreträdarens blod som är grundvalen för frid och frälsning. I gamla förbundet så står det: se, detta är förbundets blod. Så heter det i andra Mosebok 24:8. När gamla förbundet ingås vid Sina i berg så utgjutes oskyldigt blod ställföreträdande för folkets frälsning. Se, detta är förbundets blod. Och när nya förbundet ingås så står det likadant: se, detta är mitt blod, förbundsblodet. Där hänvisas inte längre till en skugga och förebild, utan Kristus säger: det är mitt blod. Så där är han själv, själva fullbordan, den verklighet som offerlammen skulle förebilda under gamla förbundet. Här ser vi alltså likheter. Det behövs en frälsning som Gud gör av nåd i båda fallen. I gamla förbundet så är den stora frälsningen räddningen ur Egypten. Och därför firar man påsk till minne av denna stora räddning. Och ni minns ju alla att den räddningen hade inte sin grund i att folket hade goda gärningar och hade förtjänat befrielse. Utan det var Guds nådiga ingripande. Och det var lammets blod som gjorde att de som var in i de hus där blodet var struket på dörrposterna, de blev räddade för blodets skull. Det var Guds verk. Och denna frälsning genom eller från Egypten står som förebild, utgångspunkt, vittnesbörd om hur fullbordan kommer att se ut. Den frälsning som Kristus utför på Golgata kors. Och den sker ju också vid samma tidpunkt. Det är påsk när Jesus går upp på Golgata och lider och dör för alla människor. Det finns fler likheter, men jag hinner inte flera att nämna flera nu. Men då ska vi gå till några skillnader. I gamla förbundet så var det ett folk som får ingå i förbund med Gud. Inte alla folk, utan det är ett speciellt folk som utväljes till en speciell uppgift. I nya förbundet gäller förbundet alla folk. Det ingås för alla. Utgjutet för de många, det betyder för alla. I gamla förbundet har vi en förberedelse för vad komma skall i fullbordan. I nya förbundet så är det fullbordan själv. I gamla förbundet är det en väntan, ett framåtblickande mot en dag när det ska ske i fullt mått. I nya förbundet så kan vi se på det som har skett och se tillbaka till Golgata. Det har ägt rum, det är fullbordat. I gamla förbundet så är det skuggbilder. En skugga av den verklighet som ska komma. I nya förbundet så är det verkligheten själv. I gamla förbundet så får ett yttre folk, ett yttre land och yttre fiender till detta land och folk åskådliggöra och tydliggöra Guds folks, Guds rikes villkor. I nya förbundet så är det inget yttre land som det hela är begränsat till. Yttre berg, yttre städer och yttre fiender. Utan där i fullbordans tid så är det en andlig och större verklighet. I gamla förbundet så är det konkreta jordiska händelser. I nya förbundet så är det inte jordiskt, utan det är större, det är himmelskt. I gamla förbundet är det ett yttre Jerusalem. I nya förbundet så är det ett himmelskt Jerusalem. I gamla förbundet är det en stad med stenar som vittrar sönder och kan rivas ner. I nya förbundet så är det en stad med levande stenar som aldrig vittrar sönder. I gamla förbundet så är det tempel med stenar som också vittrar sönder och rivs ner. Ett tempel som går under. I nya förbundet så är det ett evigt tempel med levande stenar och så vidare. Hur kan man då läsa hela Bibeln och se de här sambanden mellan gamla och nya förbundet? Jo, genom att ta vara på Bibelns egna uppgifter. I gamla förbundet läser man om lammet som slaktades ställföreträdande. I nya testamentet får man höra: se Guds lamm som borttar världens synd. Och lammet är då Jesus Kristus. I gamla förbundet så är det ett folk med en rad människor som Gud säger: jag är din Gud och du är mitt folk. Ni ska vara i förhållande till mig som söner till sin far. Och han kallar Israels folk för sin son. Och han kan säga: ut ur Egypten kallade jag min son. Men sonen, alltså det israelitiska folket, det var olydigt. Det gick under i frestelser. Det föll för frestelser. Det knorrade och klagade. Och det höll sig inte fullkomligt till Guds lag, tvärtom. Eller långt därifrån. I nya förbundet så är det Jesus Kristus som är folket. Som förs ut ur Egypten. Så det blir hela tiden jämförs gamla förbundets händelser med nya förbundets. Samma ord som i gamla förbundet är sagda om folket: ut ur Egypten kallade jag min son. Och då gäller det folket som tas ur Egypten. Samma ord används om Jesus Kristus i nya förbundet. Precis samma ord. När Jesus tvingades fly till Egypten som ett litet barn undan Herodes och sedan får återvända till Kanans land, då står det i Nya testamentet: för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sade: ut ur Egypten kallade jag min son. Och sen upprepas gamla förbundets händelser i Kristus, men nu på ett sådant sätt att Jesus består provet. Gamla förbundets folk frestades i öknen och föll. Jesus förs ut i öknen och frestas, men faller inte. I gamla förbundet så ger Gud sin son, det vill säga Israels folk, manna från himmelen att äta. I nya förbundet så är Jesus själv mannat från himmelen, det sanna brödet. I gamla förbundet så var det kopparormen som upphöjdes, och genom att se på kopparormen så kunde giftormarnas bett inte skada och döda folket. I nya förbundet så är det Jesus som är den upphöjde kopparormen. Han har upphöjts. Den som tror på honom, ser på honom, har evigt liv genom honom. Kan inte dödas av giftormarna. Du kan gå över lejon och ormar, men genom Kristus så har du liv. Och så finns det en rad paralleller på det här sättet. Man kan gå igenom vad som hände Israels folk som Guds son, som då var ofullkomlig, syndig och föll, och Jesus Kristus som Guds son, som är fullkomlig och inte faller, och som är vår räddare. Man kan jämföra det gamla Kanan och det himmelska Kanan, det gamla Jerusalem och det himmelska Jerusalem. Och hela tiden så är det alltså detta att det gamla förbundet så är det bristfälligt, det är inte evigt, det är inte beständigt, det går under, det vittrar ner, det är begränsat. I nya förbundet så är det obegränsat, bestående, hållfast, evigt. Riket i gamla förbundet är begränsat, det är mellan Jordan och Medelhavet, det är från Egyptens bäck och upp emot Libanon. Men Messias rike, som detta begränsade rike skulle vara en förebild för, det går från ena änden av jorden till det andra, det omfattar allting. I gamla förbundet var kungen och prästen i riket dödliga personer som måste ersättas. I nya förbundet så är kungen och prästen evig. En evig präst, den evig konung. Och allt det här är förutsagt i gamla förbundet. I 110 salmen så sägs det om prästkonungen som är av Melkisedeks sort eller sätt, att han är evig. Han har ett evigt rike. Och det är alltså då tal om Messias, Jesus Kristus. I gamla förbundet så har vi konkreta fiender. Det är babylonier och det är assyrier och det är idomer och så vidare. Alla dessa fiender är alltså förebilder för de som idag vill förvanska och förstöra Guds rike. Förvanska Guds ord, predika så att Kristus inte framträder. Läran blir förvrängd, den sanne Kristus syns inte, han görs om. Det är dagens babylonier, det är dagens assyrier. Och så kan man se paralleller hela tiden mellan gamla och nya förbundet. Och när det gäller välsignelserna i gamla förbundet så är de konkreta. Det är en öken som kan blomma. Det är människor som får leva länge. Det är en kung Hiskia som ska dö, men plötsligt så kommer ett Guds löfte om att han ska få leva 15 år till. Konkret och tydligt till enskilda personer och konkreta förhållanden. I nya förbundet så har allt det här sin fullbordan på ett högre sätt. Det är inte frågan om att 15 år till, utan det är frågan om evigt liv, eviga välsignelser. Det är välsignelser som man har och kan glädja sig åt mitt under yttre svårigheter och betryck. Öknen som blommar, det har en högre verklighet. Det är liv och den tröst och den glädje som ges oss genom Kristi verk mitt i yttre svåra förhållanden. Vill man nu kontrollera det här och sagt om det är riktigt, så kan man förslagsvis gå till Hebreerbrevet. Där tas detta med de nya förbunden, med de båda förbunden upp till behandling. Och där visar författaren hur nya förbundet är den sanna fullbordan och uppfyllelsen av gamla förbundet. I fjärde kapitlet kan man läsa om sabbaten som var så viktig i gamla testamentet. Och så får man veta att i nya förbundet så är det inte frågan om bara denna begränsade sabbat, alltså en av de 7 dagarna, och att man då skulle vara stilla och vila på en av de 7 dagarna, den 7:e dagen. Utan fullbordan är mycket större och obegränsad. Det är frågan om en verklig vila från gärningarna. En sabbatsvila som vi har i Kristus. Han är vår sabbat, vår frid. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er sabbat. I Hebreerbrevet står det att den verkliga vilan, den får man inte genom att komma in i det jordiska kanan, utan det himmelska. Alltså tillhöra Guds rike vara en levande lem i Kristi kropp eller en levande sten i Kristi tempel. Det är sabbaten. Det är den rätta sabbatsvilan. Då har vi fått vila från våra verk, våra gärningar. Och i Hebreerbrevet så sägs det att Jesus är den stora överste prästen på Melkisedeks vis. Så mycket bättre är det förbund som Jesus gått i borgen för, heter det. För nu har vi ett evigt förbund. Det tar aldrig slut. Det förblir för evigt. Hans prästadöme är oföränderligt. Det är evigt. Hans offer behöver inte göras om av nya präster. Utan han har offrat sig själv en gång för alla. Och därför är det nya förbundet vida bättre. Så står det i Hebreerbrevet 8:6. Det är ett vida bättre förbund. Och så citerar man Jeremia 31:31-34. Där det står: se, jag ska sluta ett nytt förbund med er. I 8:13 så står det att det förra är föråldrat. Nu kommer ett nytt förbund. Nu har det ingått. Det förra är föråldrat. Och det står, det är snart färdigt att försvinna. Det är tydligt att Hebreerbrevets författare skriver det här före år 70. Till år 70 så försvann de sista synliga resterna av det gamla förbundet. Då kom de romerska härarna, erövrade Jerusalem och brände ner hela staden med det heliga templet. Då var den konkreta förebilden till det nya templet, som redan hade uppstått 40 år tidigare, strax efter år 30 efter Kristus, alltså Kristus själv. Förebilden till honom och hans uppståndelse raderades nu bort och är fortfarande utraderad. De som inte förstår det här sammanhanget mellan gamla och nya förbundet, de tror att utsagor i gamla förbundet som talar om att templet ska byggas upp igen, de ska tolkas så att man bör försöka spränga bort moskén i Jerusalem och på nytt bygga upp den här gamla förebilden till Kristus. Men det är ju för tokigt. Gamla förbundet, det är föråldrat. Det ska ta slut, och det har tagit slut, som det står i skriften. Löftet om att templet skulle byggas upp igen, det har redan gått till fullbordan. Kristus har uppstått. Han sa själv, jag ska riva ner detta tempel och bygga upp det igen på tredje dagen. Och det står direkt utsagt, han talade om sig själv. Men det förstod vi inte då. Han talade om sin egen kropp. Så templet är uppbyggt. Och alla som tror på honom är i detta tempel som levande stenar. Det står i 9:e kapitlet i Hebreerbrevet just att gamla förbundet är en skugga som pekar fram mot det fullkomliga. Det talas om jordisk helgedom och himmelsk helgedom. Det talas om föreskrifter som skulle gälla tills tiden var inne för en bättre ordning. Nya förbundet är den bättre ordningen. Nu gäller inte de gamla föreskrifterna om att det får du inte röra, det får du inte ta i, det får du inte smaka. Det är ren föda, det är oren föda. Allt det där måste finnas under gamla förbundet för att urskilja och särskilja gamla förbundets gudsfolk till sin uppgift. En uppgift att förmedla och vidareföra till alla folk det sanna ljuset. Folket skulle vara ett ljus för de andra hedna folken och föra vittnesbörd om den här fullbordan som skulle komma till dem. Och därför måste folket urskiljas med en rad stadgar om rent och orent. Och det behövs inte längre. Nu har fullbordan kommit. Och nu är det Jesus som fullbordar Israels, det gamla Israels uppgift på ett fullkomligt sätt. Han är det sanna ljuset. Det som det gamla folket skulle vara men misslyckades med. Därför är det ett nytt förbund och ett nytt testamente som Kristus förmedlar, står det i 9:15. Och det talas om att nu har han givit oss ett större och fullkomligare tempel. Ett som inte är gjort av människohand. Och han gick in med sitt eget blod en gång för alla i detta tempel. In i det allra heligaste. Och vann en evig förlossning. Och så kan vi, står det sedan i 10:e kapitlet. Frimodigt gå in i det allra heligaste genom Jesu blod. Och här ser vi då att det är inte frågan om att ta ett flyg ner till Tel Aviv och sen vidare bussfärd till Jerusalem och sen försöka bygga upp ett tempel i Jerusalem som innehåller det allra heligaste som det skulle vara, och så ska vi gå in där för att det här ska fullbordas. Utan på ett andligt högre vis så går vi in i det allra heligaste när vi tar emot Kristi försoning som redan har ägt rum oss till godo. Då går vi in i det allra heligaste genom Jesu blod. Han har öppnat en ny väg, en levande väg åt oss. Och så i det 11:e kapitlet så står det. Det han, alltså Abraham, väntade på var ju staden med de fasta grundvalarna. Alltså han väntade på en helt annan stad än en jordisk. En jordisk har ingen fast grundval. Det är förgängligt. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som har Gud till sin byggmästare och sitt upphov. I tron dog de alla utan att ha fått vad de hade löfte om. De såg det bara i fjärran. De såg det inte när de såg den konkreta staden. För den hade inte denna fasthet. Den var bara en skugga av den stad som de såg i fjärran. Som har Gud till byggmästare. Deras längtan stod till något bättre, det himmelska hemmet. Och så i 12:e kapitlet står det om det troende. Ni har ju inte kommit till ett berg som man kan ta på. Alltså Sinai berg, ett yttre berg i ett visst landskap. Ni har kommit till Sions berg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. 12:22. Till medlaren för ett nytt förbund, Jesus. 12:24. Alltså utan att ta flyget till Tel Aviv, utan att fara vidare med en buss till Jerusalem, har varje troende, var han än bor, kommit till Sion, kommit till Jerusalem, kommit till Guds stad med de fasta grundvalarna. Vi ser att Bibeln själv ger oss den här förklaringen och den här tillämpningen. Och det finns flera ställen, Galaterbrevet 4, Uppenbarelseboken 3, som utvecklar detta närmare med det nya och det himmelska Jerusalem. Och har man det här klart för sig så förstår man också hur man ska läsa olika löften som är givna i gamla förbundet till den troende. Om man till exempel läser den 91:a psalmen. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Och han läser vidare, du är mitt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig, ingen plåga ska närma sig din hydda. Och sen, jag ska mätta honom med långt liv, låta honom se min frälsning. Hur ska man då förstå sådana här löften mot bakgrund av sambandet mellan gamla och nya förbundet som jag nu berört? Jo, Dessa löften har sin fullbordan i det nya Jerusalem som vi är medlemmar i genom Kristus. Det eviga liv som vi har genom tron på Kristus. Den som tror på mig har evigt liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. När det i Psaltaren 91:16 står jag ska mätta honom med långt liv, så är det inte riktigt bra översatt när man översätter med långt liv. För då tänker man på en begränsad jordisk uppfyllelse och tror att det här är fullbordat om jag får leva 90 år istället för 80 eller 80 år istället för 70. Men de bibliska orden betyder evigt liv. Evigt liv. Det är exakt samma ord som står i 23:e psalmen. Orech Yamim står det på hebreiska. Och det översätts i 23:e psalmen. Och jag ska få bo i Herrens hus. Inte ytterligare 10 eller 20 år. Utan det står evinnerligen. Och det är exakt samma ord som står i till exempel klagovisorna 5:20. Där står det så här. Varför vill du för alltid glömma oss, förkasta oss för beständigt? De ord som är översatta med för beständigt är exakt samma ord som här i psalm 21:16 är översatta med orden långt liv. Alltså, orden långt liv betyder evigt liv. Ett liv som aldrig tar slut. Och det är det stora löftet till den som har Herren som sitt beskärm och sin tillflykt. Som flyr till honom. Han har evigt liv. Så långt liv betyder alltså här evigt liv. Det betyder inte att en troende har garanti för att han här på jorden alltid får ha framgång och få vara frisk och få leva riktigt länge. Det vet vi redan av gamla förbundet. Ta till exempel Job. Han var den frommaste av dem alla. En from människa kan få det bra här i världen, men det är inte alls säkert. Han kan utsättas för mycket tuktan. Men han har i alla fall långt liv. Även om man skulle då gå tidigt, därför att han har evigt liv. Han har det beständiga livet, det som aldrig förgås. Han tillhör den här staden som är beständig, som aldrig rasar genom några jordbävningar. Han är en levande sten i det, en levande sten i det tempel som aldrig ska rivas ner. Det eviga templet. Han tillhör Kristus. Och där har han den sanna hälsan. Och där har han det eviga livet. Med de orden så avslutar jag det här temat om hur gamla förbundets skuggbilder får sin fullbordan i nya förbundet. Och hur därför ord om templet och landet och kungen och livet får en högre innebörd och en djup fullbordan i nya förbundet genom Kristus Jesus. Amen. Ska vi knäppa våra händer. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommet ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så upp på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.